Om du gillar Hemma hos Strage så kan du stötta podden via Patreon. Om du gör det får du nya avsnitt 2 dagar före alla andra. Du får också den officiella Hemma hos Strage-kaffemuggen. Och du med utlottningen av kaffemuggar som handmålats av de medverkande artisterna. Det blir även en del andra roliga erbjudanden. Och du hamnar som kulturmecenat på min personliga lista över världens snällaste personer. Tack för att du lyssnar.
Det här är Molly Sandén och jag är just nu hemma hos Fredrik Strage på Kungsholmen i ett ascoolt litet rum med massa saker på väggarna. Det är väldigt mycket musik och massa konstiga prylar också. Du har till exempel en bläckfisk i en liten grej.
Ja, det är min vän Carolina. Carolina är konservator. Hon gillar att stoppa upp djur och konservera djur i etanol, tror jag det är, den burken.
Shit. Det är lite dark.
Ja, det är lite dark. Jag var hemma hos henne här en vecka. Hon hade nu konserverat en placenta.
Okej.
Efter en förlossning.
Ja. Hur ser den ut?
Lite dark. Den såg ut som, har du sett Pulsa från Norrland? Man har trött en Pulsa.
Nej.
Lite gråaktig. Den såg mycket äldre ut än den var. För
alltså
den var,
korvformad?
Nej, mer en klump Pulsa.
Okej. Okay.
Som du lägger smör på och
äter. Det låter jättegott. Ja, men förlåt, allt annat här ser ju jättehäftigt ut.
Otroligt roligt att du är här. Jag har lyssnat väldigt, väldigt mycket de senaste månaderna på dina 2 låtar, Volcano Man och My Hometown ifrån Will Ferrell-komedin Eurovision.
Fan, jag trodde du skulle nämna något från mitt album.
Jo, det lyssnade jag på i fjol. Men det är ju det är så 2019. 2020 är ju Volcano Man, som jag först mest tyckte var en rolig låt och sen faktiskt började gilla på riktigt.
Aha. Men alltså, jag måste hålla med dig. Det är så hatkärlek. Alltså, i början så skrattade man ju åt vissa texter och att de är så klyschiga på något sätt i alla uppbyggnader. Och, men jag älskar det.
Alltså, och du sjunger den ju också på riktigt, så att den känns.
Aha.
Och framförallt My Hometown är ju sån gåshudsballad att jag nästan började gråta. Det är första gången det händer under en Will Ferrell-komedi.
Ja, vad fint.
Hur fick du det jobbet?
Ja, men det är en ganska sjuk story. Att jag bodde ju i LA för några år sedan och ville verkligen göra den här powerballads-grejen. Alltså det var liksom mitt mål. Jag kontaktade liksom David Foster och fick spela med honom och skulle börja jobba med honom. Och hela liksom tanken var att jag vill bli nya typ Celine Dion.
Vad är David Foster känd för?
David Foster, nej, men han har skrivit jättemånga av de här stora powerballaderna på 80- och 90-talet. Framförallt den jag då sjöng med honom, den här I Have Nothing med Whitney Houston, har han skrivit. Som var en av mina, de här pamplåtarna som jag stod och sjöng i källaren när jag var liten och försökte liksom sätta alla toner och alla wailningar perfekt. Liksom. Så att när jag var liten så stod jag där i min källare och försökte ta de här magiska, höga, långa tonerna som sen dyker upp i filmen. Men hur jag fick det här jobbet var egentligen att jag åkte hem från USA och tänkte liksom, det här är inte för mig. Det är för svårt. Och jag började liksom tappa känsla för hela staden och det fanns en ångest som kröp sig på och jag ville börja kommunicera någonting som jag verkligen kunde kommunicera, som var lite trovärdigt och äkta liksom från mig själv. Mer fokus på text och sånt. Åkte tillbaka till Sverige och la den där grejen på hyllan. Liksom. Sen var jag där nu förra våren, för 1,5 år sedan ungefär, i LA på semester i 2 veckor. Och då ringde en låtskrivarkompis till mig som heter Arntor Birgisson, som också är gift med en av mina nära vänner, och frågade, jag var bakis, kommer jag ihåg, och jättehes och hade knappt vaknat, och han frågade om jag kunde komma in och lägga sång på en ny låt som de har skrivit till ett kul projekt. Och när han berättade bara lite grann så tyckte jag det lät skitkul. Så att jag drog dit med liksom inga förväntningar om någonting. Och fick höra, då är Double Trouble, som var den första låten som han hade skrivit med några andra där. Och jag märkte just som du sa där, att man från början så här, vad är det här för något kul? Men sen så mer och mer så växte låten och jag började tycka att den var bra på riktigt. Och jag hade så jävla rolig. Jag var som sagt jättehes och skitbakis, men jag hade så roligt i studion och la liksom massa extra wailningar och dubbar och stämmor och körer och liksom.
Du kan sjunga sådär när du är bakis alltså?
Ja, men tydligen, ja. Inte riktigt, jag skulle nog inte kunna sjunga.
Jag skulle
föreställa
mig att man lät mer som Bonnie Tyler, ja, eller någonting.
Fast du vet, ibland kan man kan pusha igenom vissa sådana där höga, men jag hade nog inte kunnat sjunga balladen, tror jag inte. Den är liksom för krävande. Men jag märkte att jag tyckte det var väldigt kul. Och sen så bara hörde de av sig från... Det var så här typiskt LA. Man fick se något mail från någon som bara, who is this girl? She's perfect. Och sen så blev det att jag fick lägga sång på alla låtarna. Och då när den här My Hometown, eller Husavik, kom. Så då var det så här, fan, jag hoppas jag får det här giget. För den var ju liksom in the pocket för 14-åriga Molly som stod i källaren och sjöng de här... Jag älskade att sjunga den. Den var skitkul.
Plus att du svensk, det kanske underlättade lite att göra ett par rader på isländska.
Ja,
att du fick
kanske
till isländska accenten ganska,
ja,
bra.
Det sa de sen också var en av anledningarna till varför de ville ha just mig. För att jag hade lite den här skandinaviska accenten redan som det var. Så de var ju så här, överdriv det. Liksom, de
men du var inte i en studio och sjöng duett med Will Ferrell till Volcano?
Nej, tyvärr inte. Men han var med på FaceTime en gång och liksom sa hej, och han har mejlat lite. Alltså väldigt så här, sjukt gullig. Bara vill typ tacka och ja. Det hade han ju verkligen inte behövt.
Han bor ju delvis i Sverige.
Ja, precis. Så han sa det. Han skrev att han var ledsen att han inte fick uppleva midsommar i år.
Vad tyckte du om filmen Eurovision?
Jo, nej, men jag gillade den. Jag gjorde verkligen det. Jag trodde nog att den skulle vara en hårdare diss mot Eurovision. Jag trodde nog att den skulle vara liksom elakare. Men jag tyckte snarare att det kändes som en hyllning, vilket jag ändå gjorde mig ändå glad. Jag har liksom ställt upp i tävlingen 4 gånger själv, svenska då.
Det är svårt att parodiera något som redan är så parodiskt i många avseenden.
Exakt, ja. Ja, och precis, det var fint tyckte jag att de lyfte fram det, att det finns verkligen komiska delar i Eurovision, och det är en cirkus på väldigt många sätt. Och det var roligt att de fokuserade på karaktärerna istället för att liksom såga helheten, för det är jag tycker att det är en fin, liksom, en enande folkfest grej liksom, och jag har fina erfarenheter nästan bara därifrån.
Nästan bara.
Nästan bara. Ja.
Men du har varit med den svenska uttagningen 4 gånger. Och
Tre,
och sen har du vunnit
jag
Junior.
Jag vann Lilla, ja exakt.
Lilla Melodifestivalen.
Så där var, det är egentligen det jag tänker på som Eurovision. För där, även om det bara var för kids, så var det där alla länderna träffades. Och det var liksom Eurodisco. Och man liksom lärde sig fråga chans på olika språk. Och, alltså det var väldigt komiskt och roligt.
Och då var du 14 år gammal och tävlade i Bukarest.
Ja, precis.
Vad minns du bäst från det, förutom att du lärde dig fråga chans på olika språk?
Det är typ det jag minns med. Jag minns alla killarna. Att det var sjukt kul. Nej, men vad minns? Jo, jag minns också i och för sig att jag blev matförgiftad. Samma dag som själva tävlingen var.
Ja, vad då?
Jag tror faktiskt att det var... Jag åt, på den tiden åt jag liksom kött, och då åt jag chicken nuggets från McDonald's.
Det brukar vara ganska säkert ändå.
Ja.
McDonald's brukar ju sällan vara, för det är så pass processad, industrialiserad mat. Att,
men jag, eller det kan ju varit något annat, men jag kommer ihåg att jag minns att de var liksom väldigt rosa i looken.
Ew.
Ew, ja, så jävla äckligt. Men då, så att jag, det här kanske man inte ska berätta, men jag låg liksom och spydde under genrepet. Och då, jag spydde liksom ner mina skor och min klänning. Alltså det var vidrigt, verkligen. Det var liksom, ja, man som sagt, man hade ett helt crew och en tolk och man åkte runt och gjorde alla häftiga grejer. Men liksom det jag minns mest var att jag spydde i mina guldskor, och det var min panik liksom.
Spydde i dina guldskor, vilken tragedi.
Ja. Ja.
Och du kom trea i tävlingen?
Mm, det gjorde jag. Det var kul.
Men du var ju barnstjärna i princip.
Ja. Och det, alltså det sjuka är att om man jämför dem med den här filmen, där det finns något som heter Spjörgnote. Du kommer du ihåg det?
Vad var det för något?
Spjörgnote var den här höga magiska tonen som hon tar på slutet, som gör att hela publiken, ja men, bara, jag menar, kom eller något. och att det var någon uppbyggnad kring det, och i min Melisval-låt, Lilla Melisval-låt, så hade jag liksom, innan jag skrev den första låten jag skrev, så hade jag bestämt mig för att jag skulle ha med en viss lång hög ton. För att när jag stod ner i källaren och sjöng All By Myself med Celine Dion, och du vet den här Anima, det är en sån här jättehög beltton som är liksom alldeles för lång. Så en gång så, när jag tog i och sjöng den så, och den satt liksom för första gången, så såg jag hur det liksom glittrade. Det bara regnade glitter, guldglitter från taket. Och då tänkte jag så här, det här är min magi. Det här är min liksom superkraft. Sen några år senare insåg jag att det bara var syrebrist. För det hände när jag tränade. Men jag trodde på det här i flera år. Så att jag bara, den här tonen måste vara med. Så när jag vann, liksom, jag trodde jättelänge, alltså alldeles för länge, trodde jag att det var liksom magi. When I was young, I never needed anyone. And making love was just fun. Those days are gone. Och därför tycker jag vi lyssnar på All By Myself med Celine Dion. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I die, telephone, nobody's home. Jag har gjort det här lite förut, att jag har valt låtar till olika sammanhang, poddar och sånt. Och när jag kollade igenom de gamla listorna så insåg jag hur svårt det är. För att alltså, det man ändrar ju sig så himla fort i sin smak, eller jag gör det, har jag märkt. Jag är väldigt, det känns som att jag har levt flera olika liv och gått igenom olika faser. Och jag har liksom gått igenom fler hårfärger än vad som... Håkan Hellström har vunnit priser, känns det som. Så jag insåg när jag kollade igenom de här gamla listorna att jag nästan skämdes för hälften. Och då är de bara några år gamla. Så när jag skulle välja till idag så var jag lite så fokus på att om jag väljer låtar som har funnits med väldigt länge eller som jag tror kommer finnas med länge. Sen vet jag inte. Förmodligen kommer de kanske inte göra det. Men just All By Myself var en sån här... Den har den här storyn med den här höga tonen som var då väldigt viktig för mig under de här första åren i musikbranschen, att jag trodde att det var det som var min magi.
Det är en gammal låt egentligen från 1975. Eric Carmen att han som hade en hit med den först.
Okay.
Men Celine-versionen är ju mer känd och blev global succé.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Men hon är en gammal favorit som du hade när du var liten.
Ja, alltså Det var nog först och främst för att hennes låtar var så utmanande rent range-mässigt och långa, svåra, höga toner. Så det blev som mitt gym för rösten. Att liksom försöka härma och försöka pressa upp och hålla ut och sådär. Men egentligen så har jag väl aldrig riktigt lyssnat på henne så som ren njutning eller man ska säga, utan mer så här: okej, nu går jag ner i källaren och ska öva, och då lyssnar jag på henne och sjöng med.
Men du verkar nästan haft lite av en sportig attityd till rösten, att du ska, som att någon vill hoppa 2,40 i höjd.
Ja. Gud vad sjukt, exakt det brukar min pappa säga om just sång, exakt det där 2,40, vad sjukt. Att det är ju muskler, stambanden, och jag ville liksom bli bäst. Och jag tror att när jag var liten så var jag ganska sportig. Jag hängde väldigt mycket med sport, liksom killarna i klassen, och spelade bandy på rasterna och var väldigt intresserad av det och lite tävlingsinriktad. Men sen att börja tävla i musik kom inte förrän jag var 12 kanske, där någonstans.
Inte förrän jag var 12?
Det är så sent i livet.
Vad gjorde dina föräldrar? Höll de på med musik också?
Nej, det är ganska... Det är ganska roligt faktiskt. Ingen av dem... Och jag brukar säga i intervjuet att de är tondöva, men det är taskigt. Det har jag fått ångra lite sen. För de är inte tondöva. De har någon slags musiköra och alltid lyssnat mycket på musik. Men att just sjunga har inte varit deras.
Men du uppväxte i Huddinge? Det var där
jag uppvuxen i Huddinge, precis.
Och båda dina yngre systrar, Mimmi och Frida, sjunger jättemycket också.
Ja. Alltså min pappa brukade säga att det kom från att hans farfar spelade trumpet. Att det är där musikaliteten kommer ifrån, men jag vet inte. Alltså jag tror att det faktiskt var jättemycket Disney, om jag ska vara ärlig. Alltså Disney-filmer och musiken i dem, det kom liksom... Det var där vi tre samlades, och de blev väldigt fort mina motskådespelerskor när jag ville då liksom sätta upp en egen Lejonkungen eller... Så de hade inte så mycket att säga till om, för de kunde knappt prata, men de skulle sjunga vissa grejer och vara till Monopumba när jag ville det.
Och det var gott om powerballader i dem.
Det var gott om powerballader i dem, ja. Och jag var lite så weird när jag var liten, att jag gick runt till ekorrarna och så här, sjöng och undrade varför de inte svarade som de gjorde i filmerna och sådär. Så att jag var lite besatt av det och trodde att livet var så, tror jag. Alltså där, man ska gå runt och sjunga hela tiden.
Och sen tog din ena syra det till sin logiska punkt och gjorde rösten till Anna i Frost.
Exakt. Ja, hon dubbar bara skitmycket fortfarande. Hon gör alla möjliga.
Och det är Frida?
Det är Mimmi som dubbar. Ja. Okay. Fast vet du, Frida dubbar också jättemycket. Men hon har inte gjort, det var inte hon som gjorde Anna just, men hon gör lite andra grejer. Men båda de dubbar en hel del, faktiskt, båda två.
Jag minns, jag såg Mimmi i någon svensk talangjakt.
Ah.
Det var ganska många år sedan. Jag tror hon bara var 11 eller någonting. Men då sjöng hon en 80-tals powerballad som heter Tonight is what it means to be young.
Oh.
Ur den gamla actionfilmen Streets of Fire, som alltid var min absoluta favoritlåt när jag gick i mellanstadiet. Och så. Och jag blev så chockad av att höra den i tv, för den spelas rätt sällan. Det är av Jim Steinman som har skrivit alla Meat Loaf-låtar.
Just det.
Och jag har en kompis som ringer mig direkt. Så här, sätt på tvn, hör hur de sjunger.
Nej, vad coolt.
Och jag tittar och lyssnar och herregud, hon är ju 11 eller någonting.
Men hon har ju fortfarande väldigt så mogen röst för sin ålder. Väldigt så här mycket rasp och... Det var talang.
Det
var första året de gjorde det.
Hade du några band ihop med dina systrar också?
Ja, alltså jag var faktiskt med och körade till henne. Jag tror att det var på den låten. Eller i alla fall i finalen så var både jag och Frida med och körade bakom på just talang.
Och vad kallade ni bandet för någonting?
Nej, alltså vi insåg ganska snabbt att vi är för olika. Och det började direkt bråkas. Så fort vi skulle göra någonting. Det var liksom någon fest vi skulle sjunga på. Det var någons 50-årsfest, eller så skulle vi sätta ihop ett gäng låtar och öva och repa. Och alla ville liksom repa på olika sätt. Den ena var liksom, det där tar vi på plats. Och den andra var så här, nej, vi måste bestämma exakt vem som gör vad. Och vi bara märkte att det här kommer tära på vår relation. Och det var någonstans där också som jag började få egna spelningar och turnéer. Och då var det liksom svårt att göra båda.
Du nämnde någonstans att du under en period var... så mån om att lägga upp saker på Instagram hela tiden att du mådde dåligt av det. Att om du inte uppdaterar det varje dag så...
Ja.
Hur lyckades du övervinna den grejen?
Alltså det,
jag minns,
det,
du raderade hela Instagram-kontot efter några år och tog bort precis allting.
Ja, men precis. Det var ju, jag nämnde det snabbt där med de här olika liven. Att det känns som att man väldigt snabbt ömsar skinn. Alltså det går fort tills man börjar skämmas över sitt gamla jag. Och speciellt när allt man har gjort typ från 13 har liksom synts på något sätt. Eller allt det stora man har gjort och också i och med sociala medier. Nu är det en vardag för alla ungdomar att man lägger ut sin vardag. Men då var ju det ganska konstigt att det fanns bilder, intervjuer och sånt som man bara 3 år senare inte längre stod för. Riktigt. Så att det var inte bara en grej som gjorde att jag kunde släppa det där. Men det var en del i processen att faktiskt radera allting. Att känna att för mig själv typ göra den resan bakåt och bara få de här rysningarna och så liksom ta makten över att bara delete typ. Men sen också hitta att några grejer var lite roliga att ha kvar. Typ arkiverade och sparade och tog bild på liksom.
Läser du alla kommentarer i sociala medier nu?
Nästan allt. Men det också hänger jättemycket ihop med hur jag mår i övrigt. Jag märkte att det är mycket lättare med alla de här offentliga delarna och att liksom folk skriver om en eller har åsikter eller allt det där. Det är mycket lättare när man mår bra i sig själv och i det man gör för stunden. Att det känns ärligt och att man kan vara sig själv i det. För då kan man liksom ta emot kritiken på ett annat sätt. Men det har varit några gånger i mitt liv där jag har känt att jag har levt en lögn lite. Att jag har hållit upp en fasad eller spelat en roll. Eller liksom blivit lite påtvingad vissa maner. Och sen så måste jag hålla upp det.
Vilka maner då till exempel?
Men i början var det väldigt mycket det här, alltså när jag gjorde med livsfallen första gången. Så var det väldigt mycket så här, säg ingenting som kan vara politiskt. Säg ingenting för att sticka ut hakan. Prata inte om de andra deltagarna. Liksom, håll dig väldigt så. För att allt kan vändas emot dig. Allt kan bli en rubrik.
Och det här var det någon producent som sa åt dig?
Det var någon i samband med livsvalen första gången. Som tog en liksom liten crash course på mig. I hur man möter media. Och då var det verkligen så. Och jag kommer också från att ha blivit mobbad som liten. Inte så här varje dag i skolan så. Utan det var en liten grupp. Efter skoltid, en dansklass. Men det hade liksom fuckat med mitt självförtroende väldigt mycket. Och jag var väldigt mån om att bli omtyckt. Och hela tiden så här, inte trampa på någon tå. För att jag ville så gärna få vara med. Liksom.
Men de sågade din dans? Eller vad sa de?
Och grejen är, jag har faktiskt pratat med en av de här tjejerna nu efterhand. Som var så här, förlåt, men jag tror inte vi riktigt fattade. Alltså, det var säkert en tid där tjejer var... Alltså det var mycket kring i omklädningsrummet och mycket kring liksom vilka trosor man hade och du vet såna grejer. Alltså,
vilka trosor skulle man ha?
Det var jättekonstigt om man inte hade string och sånt där. Men det var ju verkligen töntiga grejer, men som då, där och då kändes jag ville liksom inte byta om med dem, jag ville inte duscha med dem och det var också några gånger jag fick kommentarer om så här man stretchar varje uppvärmning liksom. Och då fick man kommentarer om, kommer du inte längre än sådär? I fettet i vägen? Man sitter och liksom typ värmer upp och sånt. Och så var det någon gång när jag gjorde så här diagonalen. Man övar också upp genom att man gör vissa steg från ena hörnet av rummet tvärs över till andra sidan.
Diagonalen.
Ja, det kallas
jag tänker
diagonalen.
På ballettdansare som springer tvärs över scenen och saxar i luften.
Inte riktigt. Jo, men typ så. Man övar vissa steg liksom. Och då var det någon som bara sa liksom, fan vad du dunsar när du... Eller något sånt där. Som att jag dunsade extra mycket när jag gjorde det.
Vilka hemska subtila dissar.
Exakt.
För det är också svårt att reagera att på det genom att säga, men vad säger du egentligen? Ja. Så, nej, men bara säga att du
och det var säkert
lite.
Sant också. Så det var så här, jag bara blev mer och mer osäker. Och som jag sa, det var säkert inte menat som... Men du vet, så här, bara lite utfrysning grej. När man kommer så tystnar de, när de tittar bort. Det var liksom sådana grejer. Jo, men så hela den här liksom att tillfredsställa, det liksom, det fanns med mig, för jag var så rädd för att bli utanför, tror jag. Så att jag svalde liksom den infon jag fick och bara okej, jag ska vara liksom perfekt. Och det ser man liksom nu i gamla intervjuer med mig, så mår jag liksom illa, för jag blir så här, det här är en liten, jag känner inte igen henne liksom. Eller man kommer inte förbi den här låtsas pryda perfekta fasaden på något sätt.
Du uttryckte det väldigt väl någon gång när du sa att under en period så hade du inga ögonbryn och lät som Carola när du pratade.
Ja. Nej, men jag hade liksom ljusare pitch när jag pratade.
Hur låter man då?
Men jag låter som en Disney-figur. Alltså. Jag är väldigt tacksam att jag får vara med i den här tävlingen. Alltså, det var... Nej, jag tycker ingen är taskig. Alla är så snälla. Men det var verkligen så. Ingen personlighet. Här kommer Love Stone med Justin Timberlake. She shuts the room down. The way she walks and causes a fuss. The baddest in town. She's flawless like some uncut eyes. Well, I hope she's going home with me tonight. Oh. And all she wants is to dance. That's why you're finding on the floor. But you don't have a chance. Unless you're... Bra dansbit.
Jag var så stort fan av Timbaland som har producerat den här kring millennieskiftet. Det han gjorde med Missy Elliott och sådär. Hey, those flashing lights come from everywhere. The way they did it, I had to stop and stare. She's got me love stone and I swear she's bad and she knows. I think that she knows. Those flashing lights seem to cause a fear.
Men så att jag tror att det här, varför jag tog med den här låten, men jag gillar den verkligen, men den här plattan var en av de första som jag men sträcklyssnade. Jag kommer ihåg att jag åkte väldigt mycket tåg till Skåne till min första pojkvän som jag hade då. Och det var någonting med, det fanns något farligt, men just Timbaland-proddarna, det var något farligt, något liksom en helt annan värld mot vad jag hade liksom vuxit upp i och lyssnat på mycket under min upp... Alltså det var ju någonstans där man började verkligen så här lyssna på egen musik som inte ens föräldrar lyssnade på. Eller som man fick genom sina vanliga kompisar eller vad man ska säga. Häng.
Du nämnde att du bodde i Los Angeles under ett par år.
Mm.
Och att du vet att du umgicks med Avicii då. Var han ett av skälen till att du kom dit? Eller var det så att ni blev bekanta där?
Nej. Jag kände inte honom innan det. Jag åkte till Los Angeles för att, som många gör, söka liksom lyckan over there. Att bara vara i nya sammanhang och inte vara bland folk som hade förutfattade meningar om en. Och få liksom, ja, men testa sina vingar. Det här klassiska. Liksom. Att försöka lyckas utomlands. Men så att jag åkte dit. Och hade en del låtskrivarkontakter. Och hade ett förlag där. Som jag jobbade med. Som satte mig i olika sessions. Och allt sånt. Men då var det nog via mitt ex Danny. Som kände Tims... Ja... Någon i hans team. Som vi började hänga på middagar och så barbecues. Och
det var strax efter att han hade verkligen blivit sådär megastor och köpt hus i Los Angeles.
Ja, precis. Och jag kom ganska nära hans dåvarande flickvän. Så vi hängde en hel del. Och så blev det någon gång att jag fick åka med dem till Las Vegas bland annat. Och se honom uppträda. Nu pratar jag om mitt sommarprat också. Men som sagt, och sen så blev det faktiskt att vi hade några sessions, han och jag, och två till killar i hans crew, de svenska låtskrivare. Men som jag säger i sommarpratet, när man tänker på att jag blir liksom lite berörd, det var lite jobbigt liksom. För att man förstod egentligen att han inte mådde så bra liksom fysiskt. Ja, det gör mig bara väldigt ledsen att tänka på.
Ja. Jag var med honom på Ibiza 2012 när han hade haft sina första hits innan det här, den här enorma succén kom. Han var jätteframgångsrik och kände över hela världen, men inte riktigt på den nivån. Då, jag minns att han tyckte inte jag märkte så mycket av det då, men han var fortfarande lite överväldigad över att han fick åka runt och spela överhuvudtaget. Men sen när man tittade på schemat, så det var ju besinningslöst många gig.
Det var bisarrt alltså. Det var det.
Flera hundra på ett år.
Ja, och det var, det jag minns mest liksom var ju alltid att när man var på någon middag någonstans, så var han så här, jag måste hem och packa och jag orkar inte. Jag måste, liksom. Och han uttryckte ju väldigt tydligt, och jag hörde honom på telefon flera gånger prata med någon om att, men jag orkar inte. Min kropp orkar inte, jag klarar inte liksom. Och ändå när vi vaknade så var han inte där, då hade han flygit på natten liksom med något.
Men du bestämde dig för att du skulle säga åt honom att ta det lugnt?
Ja, jag pratade med honom en gång som jag fick tag på honom. Då var vi i hans hus. Eller han hyrde ett hus då innan hans egna var färdigt. Men då kom jag att prata. Jag var så här, men varför ställer du inte bara in allting? Varför? Du är redan, eller så här, du måste väl ha makten att kunna göra det. Och då sa han att han bara, men jag har en chans nu att verkligen liksom, att verkligen köra på och bli ihågkommen. Så kommer han, att han sa liksom, bli Björn och Benny stor, sa han. Jag har chansen. Och jag kände bara så här, men du är där redan. Du, liksom utifrån så var han ju det största som fanns just då. Och jag fick en känsla av att han inte fattade det själv. Att han kanske hade folk omkring sig som liksom sa då rätt, inom citatsäkert, fel saker till honom. Som fick honom att tro att han behövde göra mer än vad han gjorde. Och att det blev liksom på bekostnad av hans hälsa.
Sen vad gjorde Björn och Benny när Anne-Frid och Agneta avskydd och turnera och var helt förstörda efter att ha kuskat runt halva Australien? De slutade turnera. Och de blev aldrig liksom så megastora i USA som de hade kunnat bli. ABBA var ju liksom inte gigantiska där, de var stora i andra delar av världen. Men de slutade ju turnera för att de mådde dåligt av det.
Ja, det är jättesvårt att prata om, och egentligen är det inte alls min sak. Men jag var väldigt berörd och är fortfarande det. Det är liksom...
Vad hände med era låtar som ni gjorde ihop?
Jag fick faktiskt en av dem skickade till mig för inte så länge sedan. De hade hittat det i någon gammal mapp någonstans. Det var inte så bra. Det var inte så bra som jag trodde. Men däremot en bra låt som jag tycker vi ska spela är A Sky Full of Stars med Coldplay och Avicii. 'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the path.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
När du var i LA blev du också erbjuden att gå med i Scientologerna. Kändes det lockande?
Åh, skön övergång, för jag höll på att börja gråta där nu. Alltså, det var ju en väldigt sjuk resa. En dag som kändes som en sån här mardröm som aldrig skulle ta slut.
Men du lyckades få in dig i byggnaden.
Ja.
Så du satt där med den famösa elektropsykometern.
Ja, det är så den heter.
Ja, elektropsykometern. Mm. Det är två metallpinnar du håller i som ska mäta dina värden.
Ja, jag fattade inte så mycket av det där. Men ja, jag satt där med dem i handen, eller händerna.
För att en kompis hade lurat hit dig?
Ja, det var en låtskrivarvän. Ja, inte kanske vän efter det, men då. Som var väldigt, väldigt pushy. Och jag skäms ju över att prata om det. För att jag fattar inte hur jag kunde liksom hamna där så långt. Men jag har ju dissekerat det här genom åren. Och det är en kombination av olika saker. Dels så var det att hon tryckte väldigt starkt på att det här är bra för din karriär. Och så drog hon upp massa lyckliga exempel på olika kändisar och artister som, ja, men du vet, kom därifrån och hjälpte varann, och det är ett nätverk. Och det var ju väldigt mycket så. Man var ganska, under de här åren i Los Angeles, så var jag ganska lost överlag. Liksom, man hade inte riktigt bra vänner runt omkring sig hela tiden. Och man kände, jag kände lite som att jag bara flöt omkring i någon slags och försökte liksom hitta någon slags stabil punkt, men det kom aldrig, och vardagen kom aldrig. Men så jag hamnade där för att hon typ tvingade in mig. Hon var så här, men kom, jo, men jag skulle hämta henne, vi skulle åka till studion. Jag ringde henne och hon svarade inte, och så ringde hon upp mig i FaceTime, och då hade hon liksom ett gäng bakom sig som jag redan hade träffat i studion några andra gånger. De bara, kom! Liksom. Så till slut så klev jag in. För det fanns ju också någonstans en liten nyfikenhet. Alltså, det såg ju som ett sagoslott liksom, utifrån. What's the fuss about? Liksom.
Det var deras stora högkvarter i...
Ja, Celebrity Center.
Jag kan tänka mig att det tilltalar dig lite som gammal Disney-fan. Ja. För det ser ganska Disney-slottet ut.
Och det här liksom, någonstans lilla tanken om att det kanske är det här magiska, eller det här konstiga som är grejen. Det har alltid funnits någonstans in the back of my head att jag velat tro på magi och konstiga saker. Det tror jag kommer från någonstans från Disney. Nej, men så att jag gick in där och alla var så sjukt karismatiska. Var som en skådespelare-act liksom, alltihop. Hur de kunde, de visste vad jag hette, och på den här scenen hade de stått och här och skrevs den här låten, och så var det någon tavla på Michael Jackson, så var det någon tavla på den. Alltså det var väldigt... man blev bara förtrollad av dem. Jag blev liksom hjärntvättad på bara några minuter. Och så...
Fick du göra det här personlighetstestet? Man ska fylla i med massa... Vad var det för frågor där? Eller jag kan föreställa mig att jag så här, känner du dig osäker ibland?
Ja, och det var så här, kan du ta till alkoholen för att vilja slappna av? Eller vet du, det var väldigt så här, precis, mycket som man säkert...
Lätt att svara ja på. Och de bara, du är helt fucked up.
Oj, du behöver det här, liksom. Ja, så var det. Och det som då trycktes på mig var ju så här, även om du inte vill vara, om du aldrig mer vill sätta din fot här, så i det här testet, det här kan vara bra för dig att få en analys av... Och liksom vem du är och vad du behöver hjälp med, vad du behöver jobba på, och gå igenom lite din barndom och din uppväxt. Alltså mycket sådana psykologiska grejer som ändå kanske någonstans make sense, som hade varit nyttiga och är bra. Men det vävdes in i allt det här konstiga, och det liksom förvirrade mig. För mycket av det höll jag ju med om. Och bara, ja, men det är sant. Det är nog vettigt att gå tillbaka och tänka på uppväxten och hur det har påverkat den. Liksom. Så det var det som var deras selling argument som jag köpte.
Men sen när du satt med elektropsykometern så brast det för dig, eller då?
Ja, då, det var liksom ett rum som var hälften så stort av det som vi sitter i nu. Alltså det var så litet och det hade inga fönster.
Stor skillnad mot den flådiga fasaden alltså.
Ja, och det kändes också lite som att man gick i någon sån... För det bara öppnades, det var massa sådana små dörrar och rum och korridorer. Och liksom, det var en labyrint och det var... Jag kände ju paniken komma redan när jag liksom började gå in där. Men jag kände att det var för sent att vända. Man blev liksom paralyserad nästan. Det var för sent att vända. Och, ja, men nu har jag kommit så här långt. Nu har jag liksom redan fyllt i det här pappret och... Det vill bara göra liksom. Men då när jag satt där och som sagt, det var någon slags mätare som tickade och någon som åkte fram och tillbaks och då en gubbe som gjorde anteckningar, då var jag så här, jag måste ut nu. Då liksom släppte förlamningen och jag bara rusade upp. Och det läskiga var då att dörren var låst. Alltså att jag kom liksom inte ut. Sen var den ju låst från insidan. Så det var nog mest för att ingen skulle komma in. Men det var den liksom stressen. Jag hann tänka alla dåliga tankar på den, liksom, den sekunden. Tills jag fick upp dörren och bara kutade ut. Liksom. Här kommer låten Royals med Lord. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address in a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royal. Royals. It's a one in our blood. That kind of luck's just ain't for us.
Både Lord och Justin Timberlake som du spelade nyss var ju faktiskt barnstjärnor. Eller hon var 16 när den här låten blev en jättehit.
Hon kändes ju äldre på något sätt.
Rösten kändes äldre också.
Ja, verkligen. Men den här låten lyssnade jag på faktiskt under de här LA-åren väldigt mycket. Köra bil i mörkret och den ringar in lite den tiden för mig på något sätt.
Jag älskar att köra bil och lyssna på musik i Los Angeles. Ja. Det är en väldigt speciell känsla.
Det är det verkligen. Det är nog det jag saknar mest. Det kanske är det enda jag saknar.
Att köra bil i mörkret och lyssna på Lord.
Ja, i LA. Ja. We didn't come from money. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs.
Du nämnde i ditt sommarprogram att du fick helt bizarra instruktioner och förslag från olika skivbolagsmän i Los Angeles. Och att du till slut bara lackade ur.
Ja.
Vad sa de som fick det att...
Det var olika saker. De skrattade åt min ålder. Jag sa på ett möte med ett skivbolag, så sa jag, well, I'm 20, I'm still young. Hon bara, 20? That's not young in America. Så, alla garvade ashögt.
Oj.
Då kände jag mig dum.
och gammal också, fast det var, gammal, det var 20.
Fast jag var 20. Och sen så var det mycket så här att jag skulle ha sexiga kläder och de skulle sätta mig på olika dieter och kostscheman och med någon tränare som skulle... Men sen var det då när jag hade möte med en så här potentiell manager som sa åt mig att jag borde gå ner 20 pounds, vad nu det är, i kilo. Men det är mycket i alla fall. Och då kände jag bara, fuck det här. Ja, men leva efter någon annans bild av en själv. Det har jag ändå fått smaka på olika sätt. Även om det har varit i väldigt liten skala. Och i Sverige så kommer det aldrig riktigt upp i de sjuka... Eller man är inte så ärlig och rak med sånt. Även om kanske någon hade tyckt det i Sverige, så har jag aldrig liksom fått höra det i alla fall på samma sätt. Men man har ändå varit inne på det här med att, ja, men försöka göra någon annan glad eller fylla de skorna som någon annan tycker att man ska. Och det har ju alltid resulterat i att jag har mått dåligt liksom.
Jag läste Anna Björks bok Ni måste flytta på er, där du berättar om hur du skrev eller var med och skrev Jason Derulos låt Stupid Love och sen upptäckte att du inte var kreddad överhuvudtaget och inte fick några pengar alls. Men du lyckades, du protesterade och fick rätt.
Och fick rätt, ja. Det är
hur gjorde du det? Det var...
Ja, men det var att jag, det här var ju ganska långt senare. För att jag insåg att det inte kom in några pengar. Så det var ju liksom ganska sent. Och då ringde jag upp då en av låtskrivarna som var min närmsta person. Som jag hade skrivit låten med. Och frågade, vet du vad det som har hänt? Varför står jag inte med?
Du kom på låttiteln?
Ja, precis. Och det har jag en inspelning på också. Som var
du spelat in alltså, er session?
Ja, jag spelar alltid in. Liksom på röstmemos i min dator. Så hade jag, alltså så här, för att komma ihåg melodier som kom. Alltså man kan ju sitta ett tag och så har man en melodi och så går man vidare. Och så, nej, vad var det där grejen? Den var bra. Så att jag spelade in av den anledningen. Men då hade jag ju bevis på att jag... Ja, men satte vissa melodigrejer och den här titeln. Så att jag gick egentligen... Ja, och då fick jag ju höra... Och det här var av en av låtskrivarna från mitt eget team. Och det är väldigt viktigt att säga det. För att jag såg nu att det skrevs om just det här. Att de har frågat Jason. Och det var en av låtskrivarna som sa att... Nej, men hon är inte med. För att hon var ju bara där för att han ville ligga med henne. Så det var inte Jason som sa... Utan det var min låtskrivarpartner. För att de skulle få mer av kakan. Men alltså en person mindre blir ju mer procent till dem.
Men om man nu ville ligga, skulle han inte bara blivit distraherad då i sitt arbete i studion?
Jo, och grejen är att jag vill verkligen poängtera att han var, alltså Jason var aldrig otrevlig mot mig. Gick aldrig över någon gräns. Vi liksom fortsatte ha kontakten länge efter det här. Och han bjöd mig till sin konsert på Fryshuset här i Sverige och liksom... Vi hade en jättebra kontakt. Så att det var aldrig han som sa de här grejerna. Utan det var mitt egna team.
Som
vände sig mot mig. Det var det som var så... Också... Kändes så jävla mörkt. Och jag kände mig så... Förlöjligad och förminskad. Och sviken av liksom mina nära. Här kommer enligt mig världens bästa låt. Hang With Me med Robin. Will you tell me once again how we gonna be just friends? If you're for real and not pretend, then I guess you can hang with me. And if you do me right, I'm gonna do right by you. And if you keep it tight, I'm gonna confide in you. I know what's on your mind, there will be time for that too. If you had
Jag älskar den här låten. Den är ju, någon beskrev mig en gång som en Robinist. Men framförallt Body Talk-skivorna. Jag har lyssnat på dem sönder och samman. Just den här låten är ju en cover, vilket glöms bort ibland. Ja, eller cover av... Den skrevs av Claes Åhlund, som har skrivit de flesta Robin-hits. Men han skrev den till sin dåvarande flickvän Paula, som gav ut ett album som heter Stock City Girl 2002. Där den här låten är med. Lite andra arrangemang, men samma låt. Och sen gav Claes den till Robin i ett senare skede.
Okej, jag visste inte det heller.
Jo, Stock City Girl är en himla fin skiva. För det var som att han gjorde så här den perfekta popskivan till sin flickvän.
Oj, vad kul.
Hon var ju också med och skrev. Liksom, men det var som tydlig liksom, kärleksgåva. Här är ett perfekt album som inte sålde så där jättebra kanske. Men bara lyssna på den. Stock City Girl, superfint album.
Ja, jag tycker den här låten har liksom allt. Du vet känslan när man vill gråta men dansa med händerna i luften samtidigt. Det är den bästa känslan.
Men när du kom tillbaka sen från LA så började du skriva låtar på svenska istället?
Mm, inte direkt, men typ efter där, ja. Jag skrev först låten Freak, eller den skrevs typ i LA.
Ja, just det, Freak kom först.
Men den släpptes där lite i gränsen mellan att jag bodde där och bodde här.
Och Freak var en liten kommentar till hur du hade känt dig i alla de här mötena. Med...
Exakt. Så det var väl lite första gången jag skrev om någonting som var väldigt känsligt och var väldigt... Så, om man inte räknar med första Heartbreak-låten där, Why Am I Crying. Men den var ändå, det här var på något sätt en revolution för mig. Att få stå upp för det här som jag mått dåligt över så länge. Så först var det den EP:n där kring Freak. Innan jag fattade att jag skulle köra svenska.
Och på svenska skriver du texter som är väldigt... rakt på sak. Det är inga omskrivningar överhuvudtaget. Utan du har till och med, jag tror du nämnde någonstans att du citerar sms rakt av i låtarna.
Mm. Ja.
På, framförallt då, det bästa kanske inte hänt än som den senaste skivan. Mm. En uppbrottsplatta.
Precis.
Hur terapeutiskt var det att skriva låtarna?
Det är väldigt extremt. Alltså ibland skrev jag låtar om vad jag kände innan jag fattade vad jag kände. Och så när jag lyssnade på låten så började jag stå och gråta och fatta, aha, just det, så här är det ju. Alltså, att man lägger ihop ett pussel, och speciellt när det är någonting som man inte vill känna. Jag vill inte inse att det är så här. Man liksom jobbar aktivt emot de här känslorna. Men så har man liksom, lägger man ihop olika anteckningsblock eller man ska säga, i telefonen. Man liksom pusslar ihop de här raderna, och sen plötsligt ser man vad det står. Och man vet ju att det är så det är. Och så var det väldigt mycket med just den plattan. Att det började redan i studieplattan, att jag började liksom använda mig av de här anteckningarna i telefonen. Och liksom, men det var lite spretigare. Det var lite fortfarande så här, jag vet inte riktigt vad det är jag känner. Men det bästa kanske inte hänt än. Där liksom blev det ju väldigt definitivt.
Återupplever du de känslorna varje gång du sjunger låtarna?
Ja, nästan. Alltså, ja. Det
måste ju vara asjobbigt.
Ja, det är skitjobbigt. Ja, det är det. Jag, alltså, ja. Speciellt den låten Hata mig har jag liksom lite gråten i halsen alltid. Men jag tänker att det kommer väl domna av lite mer och mer. Det är ju lite som att lyssna på låtar överlag. Så vare sig man vill det eller ej, så här, någonstans så dör ju lite den här gnistan. Liksom. Ju mer man lyssnar på det, ju mer man sjunger det. Men jag tycker också att det är det som, eller jag tror att det är det som också någonstans publiken känner. Att om man verkligen fortfarande är i texten och inte står och tänker på något annat när man sjunger, då tror jag att det märks. I alla fall så har jag det.
Så det är bra att det fortfarande gör
ont? Det är kanske bra att det fortfarande gör lite ont, ja.
För då kan du hitta de där perfekta tonerna som du drömde om i garaget.
Den där spjörgnads, exakt.
Du sa så här i DN i fjol. Ja. När jag har mått som sämst i mitt liv har det varit när jag stått på scen och sjungit låtar som jag har hatat eller inte känner längre.
Nej.
När man kommer av scen är det som att man har sålt sig själv.
Mm.
När har den känslan varit starkast?
Det var kring sista gången jag gjorde med Livsvallen. Där var det tufft. Det var liksom inte riktigt min story. Ja, men det kändes som att grejen var, när jag själv då inte riktigt gillade vad jag gjorde, så varje gång någon kom fram eller ville ta en bild eller bara jag åkte kommunalt och någon tittade lite extra, då var det som att jag blev 12 år och kände mig mobbad på danslektionen igen. Som att alla tittade på mig med äcklade ögon för att jag inte gillade mig själv. Då var det som att all annan yttre kommunikation såg jag som typ kritik eller som att någon såg ner på mig. Och det var ju väldigt narcissistiskt att säga att alla som tittar på mig tänker något om mig.
Precis, alla på tunnelbanan tänker att men hur kan du göra Mello igen? Freak var ju en riktigt bra låt. Hur kan du gå tillbaka i karriären?
Det är så jävla ego att tänka så ens. Men jag var så liksom, det var ju min värld och min liksom stora sorg där då, att jag så att det kändes så. Det kändes så.
Har du lyckats uppbåda ny entusiasm för gamla låtar som du inte längre kan riktigt stå ut med själv, men som du ändå vill sjunga för att publiken vill det? Eller struntar du i att sjunga dem?
Alltså jag struntar i det Men till exempel så här, Gabriella sång en sån låt som var, satt, var lite så här startskott för mig på olika sätt i karriären. Jag sjöng den i Så ska det låta när jag var, vad var jag då, 14 eller något, 15. Och den fick väldigt genomslag och den sjöng jag väldigt mycket de här första åren. Den har jag inte valt i min lista nu idag. Men den kan jag fortfarande höra folk liksom vilja, att de vill höra. Åh, men jag upptäckte det via Gabriella sång, jag följt dig sen Gabriella sång. Typ. Och det är en del av mig som jag fortfarande, så den grejen kan jag vara lite stolt över i efterhand. Att så här, ja, för den tycker jag, det är en fin låt liksom. Men det har ju inte passat med allt över. Och jag är liksom rädd för att som sagt bli lite så här, åka med på någon annans vilja och vilja vara till lags för mycket. Att jag liksom tappar mitt fokus och det jag vill kommunicera. Och det har ju varit de senaste liksom, två albumen som har varit det som jag känner så här, det här är det jag vill säga liksom. Så jag har försökt att inte vara för mycket i det förflutna som går längre bak.
Men har du många hardcore fans som har liksom hängt med från början och som är lite konservativa till och med? Ja. Och tycker att, ja men hon, alltså jag, eller kanske Disney-fantaster som tycker, ja men hon var ändå mer prinsessig i början.
Ja, jo, det gör det nog säkert. Det finns nog absolut om. Jag vet, det finns ett stort tjejgäng som fortfarande står liksom längst fram på nästan alla spelningar som har varit med sen dess. Sen liksom allsångerna i Skånetrakterna och liksom, alltså jag gjorde väldigt mycket sånt i
början. Men de åldras ju också.
Exakt, så jag tror att många av dem har åldrats med mig. Och liksom för, alltså, musiksmaken har följt med genom åren. Och det, jag tror att det är därför de också är kvar. Men det är klart att det säkert finns några som fortfarande playa ja ding dong liksom.
Just det, som de skriker i Eurovision.
Ja,
för det är den isländska låten som hitten alla vill höra.
Den gamla hitten som de hatar att spela.
Sjöng du den också?
Ja.
Du sjöng den med?
Ja. Absolut. I got my eyes on you. You're everything that I see. I won't show high love and emotion endlessly. I can't get over. Här kommer en annan favoritlåt. Hold On We're Going Home med Drake och Majid Jordan. Men med den här låten så tänker jag att jag gillar den fortfarande lika mycket som första gången jag hörde den. Och det är därför jag har tagit med den, för jag hoppas att jag kommer känna samma om 10 år. Det är det som är lite mitt experiment med den här låten, att jag vill titta tillbaka på den här listan om 10 år som jag gett till dig nu. Och se hur liksom jag har förändrats, om jag fortfarande står för det.
Jag vet att du under en period när du tänkte väldigt mycket på hur du uppfattades och var lite rädd för vad andra tyckte, att du till och med var orolig för att folk skulle höra vilka låtar du spelade i mobilen när du åkte kollektivtrafik.
Yep.
Vilka låtar var det, var det några så kallade guilty pleasures då som du var orolig för?
Ja, precis.
Och vilken, vad var det till exempel?
Nej, men jag har alltid älskat pop. Alltså, och ganska mycket kommersiell pop. Alltså, och inte alltid de. Alltså jag menar, jag gick på Rytmus. Och jag minns första dagen i skolan så skulle man alla gå runt i aulan liksom, eller i spellokalen och säga en platta som de skulle ta med sig till en öde ö. Och jag satt nästan på slutet och jag hade sån ångest. Jag svettades och skakade och bara, om jag säger fel nu, då kan min skoltid liksom färgas av det här resten. Alltså de här 3 kommande åren.
Och till slut bara, jul med Carola.
Nej men, precis. Carolas tredje julskiva.
Jul i Betlehem.
Jul i Betlehem, precis. Nej, men så jag fick panik och bara typ sa Stevie Wonder, eller jag sa något som någon annan precis hade sagt som jag visste vad det var och som jag gillade, men som jag så här, hoppas jag inte kommer en följdfråga, för jag har ingen aning om vilka låtar som är på det här albumet. Och det är jättesorgligt att tänka på att jag var så, till och med då var jag ganska vuxen liksom, och ändå var jag rädd för vad folk skulle tycka om min musiksmak. Men det är först nu som jag, så här, som jag vågar stå för. Jag älskar kommersiell pop. Jag tycker det är nice att lyssna på en låt och ganska snabbt, alltså kunna sjunga med i andra refrängen. För mig är det nice. Nu menar jag Dance Monkey Dance. Det är kanske så här inte enkelt, men för barnslig pop, eller man ska säga.
Ja, det är en märklig låt. Jag hörde den när jag var ute på stan. Var så här, wow, jag älskar den här. Sen efter 12-13 lyssningar, så här, vänta, det är något som skaver här. Det här är jättejobbigt.
Ja, men det var något med den som bara... Den kändes så ung bara. Eller jag vet inte, TikTok. Det var något som bara
lukta
TikTokigt. Som jag har inte riktigt fattat den delen av musik. Liksom, listan, eller vad man ska säga. Men jag gillar verkligen pop som är väldigt catchy. Man kan sjunga med. Och jag börjar också analysera lite vad det är. Men jag gillar vissa ackordföljder och att det ska kännas liksom... som jag sa, min absolut bästa genre är att man typ står och gråter men ändå dansar med händerna i luften och att man kan sjunga med, typ. Det är min bästa.
Det är svårt att tänka sig att någon skulle ha problem med det å andra sidan. Eller att det skulle...
Va? Tycker du inte? Eller det känns som att det har varit en... Det var där i alla fall en känsla jag hade i gymnasietiden. Att man skulle göra sin grej. Det skulle vara så svårt och konstigt. Och om inte folk fattar... Det var nästan nice att... Om inte de fattar, då de är dumma huvudet. Fuck dem.
Ja, men du har rätt i det. Jag hade också... jag har så svårt att relatera till liksom, guilty pleasures längre. Men när jag gick i gymnasiet så... När jag var på Hultsfredsfestivalen ett år, när jag var 16, så fanns ett band som heter Trans Dance. Ett svenskt, så här, väldigt, väldigt poppigt, hyperkommersiellt, kul band med... roliga frisyrer och mycket neonkläder.
Mm.
Och jag var ju så här gothrockare då.
Mm.
Så det var verkligen inte kosher att se Trans Dance i Hultsfred. Nej. Så jag smög iväg från mina polare på campingen för att se det här hyperpoppiga bandet.
Mm.
Så hur kommer du tillbringa resten av pandemin?
Jag kommer faktiskt släppa ny musik. Ja, näst snart. Eller det kanske redan har släppts precis när den här kommer ut. Men så det känns jätteroligt. Den heter Jag mår bra nu.
Och det gör du?
Ja.
Grattis.
Jag gör faktiskt det. Tack. Får man säga så i pandemitider? Jag vet inte. Att man mår bra, det kommer sticka riktigt i ögonen.
Precis. Du får tänka på de personer som inte mår bra.
Ja.
Det här, på tal om det jag läste på... Eller om det var du som nämnde det någonstans. Du hade lagt upp en bild på Instagram där man såg ett cigarettpaket. Och så är det någon som direkt skriver... Min dotter fick faktiskt cancer.
Ja, exakt. Mm.
Det är märkligt hur vad som helst kan uppfattas som lite anstötligt.
Ja, och det är inte alltid samma heller för olika personer. Alltså skulle min kompis Miriam Bryant lägga ut en bild med cigpaket, skulle hon inte få den kommentaren. Men det är ju lite var man kommer från, och där har jag väl min Disney-bakgrund lite att skylla på. För att det stack otroligt mycket i folks ögon. Och det var inte ens mitt cigpaket ens. Även om jag nu... nästan i revolt var så här efteråt, bara, nu ska jag lägga ut cigbilder bara för att jag måste få äga mig själv.
Du borde stå och kedjeröka en Törnrosa-klänning eller någonting för att verkligen få Disney, fucked up Disney-stjärna-känslan.
Du, det är ingen dålig idé. Men sen så är det så här, jag vill kanske inte heller förespråka att man ska göra det. Alltså lite så på det sättet, jag vill inte romantisera det. Men jag vill ändå, man ska få göra vad fan man vill.
Det är så dubbelt det där, för det är ju fint att kvinnliga artister får fans som ser upp till dem, men... Kvinnor förväntas nästan alltid vara förebilder i högre grad än män.
Ja, men verkligen.
Även om det har förändrats lite med, som du säger, Miriam Bryant.
Mm.
Och ja, men så här, lagom och charmigt uppfuckade artister som Rebecca och Fiona och Little Jinder.
Precis. Jag tror, för att den här bilden av att man ska vara någon slags förebild som är någon låtsas perfekt person. Det är inte heller hälsosamt. Vad fan, det gör ju ännu mer ångest att man tror att man är någon slags supermänniska som aldrig gör något fel och aldrig tar dåliga beslut och aldrig inte har några laster i livet. Liksom. Vad sätter det för press på de här unga tjejerna? Det tror jag nästan är värre än att de ser att ja, visst, jag feströker någon gång då och då. Jag är människa. Det är väl bättre att lyfta fram det, tänker jag.
Jag mår bra nu.
Jag mår bra nu.
Tack vare scientologin. Nej.
Ja, men...
För du var aldrig den jag behövde det som mest.
iväg och fortsätta jobba på må bra. Så.
Jag ska också jobba på må bra. Ja. Det var fantastiskt roligt att ha det här, Molly. Jättekul. Tack så hemskt mycket.
Tack själv.
Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Lejon Media. Molly Sandén var hemma i Strage.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.